En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och varmt välkomna till Sportbladet Allsvenskan med Fråga Disco. Om en liten stund blir det finbesök i studion, åtminstone på länk.
Ja, precis. Vi har med oss Björn Westerum som tidigare var i assisterande tränare till Micke Stare, Kralla Blasters. Det blir kul att höra om deras äventyr.
Lång sväng i AIK också, som vi känner mest verkligen. Via.
Och sen så Odense också, klubbdirektör där och fotboll, eller fotbollsdirektör.
Silly Season lever ju i allra högsta grad. Det är Discos jaktmarker det här. Vi har gått om frågor senare i programmet. Vi kommer ta dem vad det lider. Vad är det senaste nytt som du kan släppa här?
Nej, men senaste nytt har varit väldigt mycket om AIKs nyförvärvsjakt. Och där ska de ha in en mittback, en defensiv mittfältare och minst två anfallare. Vi får räkna med att Pittas säljs nu när det finns intresse från både CSKA och Moskva och från Shenzhenpeng i Kina.
Det är ett jäkla namn också.
Ja, det är faktiskt ett ruggigt bra namn. Så att vi får se där om det kommer några mer klubbar också. Det har ju ryktats om Olympiakos också, men vår kollega Micke Wagner som är nere och bevakar träningsläget i Spanien snackade ju med Bertsen om det här. Och han sa ju att Olympiakos, det hade han inte hört någonting om. Så de kan vi nästan utesluta, känns det som då, med tanke på det Bernsen sa. Sen frågan också, har det gått rykten om Morgan Brown, en engelsk defensiv mittfältare i Aris Limassol, som har utgående kontrakt i cypriotisk media. Det frågade vi också Bernsen om. Och han sa att det var ett namn som de hade koll på, men att det inte förekommer diskussioner med vare sig spelande eller klubben just nu.
Vilka namn är det som nämns som är liksom aktuella att heta?
Men dels är det ju anfallaren som vi skrev om här då, Bård Finne, som Berntsen känner väldigt väl sedan tiden i Norge. Då. Han har ju haft en liten, inte märklig karriär, men lite rolig karriär. Han har varit runt i Bundesliga i Köln och Heidenheim, slog igenom i Norge. Och Brann, och sen så kom han tillbaka efter en liten tyngre period och tog upp Brann till elitserien och vann också skytteligan i Åbosligan och blev väldigt populär i Brann också, gjorde det väldigt bra där förra säsongen. Den här säsongen då har ju han varit väldigt bra där i början, men däremot så har han ju tappat han sin plats, Bård Finne då, i startelvan i mitten på säsongen ungefär när Aune Hegge kom in och gjorde dundersuccé. Så att 29 år, lite småskada nu också, så kanske inte så här jätteaktuellt just de kommande veckorna, men AIK tänker ju långsiktigt, de ska in ett etablerat namn, han är etablerad anfallare, 29 år, skulle komma in och leverera direkt då, med tanke på att om han kommer om några veckor. Sen vet att du har fört samtal med Brand där och gällande Bård Finne. Sen är det väl ingenting som är klart eller så akut nära just nu, men det är i alla fall ett namn som de kollar på. Jag har ett namn till där också på mittbacken, men vi har väl med oss Björn nu, va?
Jag tror det. Vi säger varmt välkommen till Björn Westerum. Berätta, hur mår du?
Tack för det. Jag mår bra.
Hemma i Stockholm igen, tror vi.
Ja, det är lite den här, vilka var det? Jalle och Heavy, som jag Lasse Kroner en gång i tiden. Ni får gissa var jag är någonstans.
Ja, men det är väl inte Solna-trakterna där då?
Ja,
Lilla Essingen
eller? Hornsberg.
Lilla Essingen, korrekt.
Okay. Du tog det direkt?
Ja, men jag är i Stockholm.
Och ändå har jag jobbat på Lilla Essingen.
Du kom ju från en minst sagt hektisk period. Du var ungefär ett halvår tillsammans med Micke Stare i indiska Kerala Blasters. Berätta, vad tänker du tillbaka på så här med några veckors varsel?
Man tänker att skillnaderna på sidan av plan är större än skillnaderna på. Det är väl liksom den generella reflektionen. Så där. Vi hade en bra tid tillsammans där. Vi vann inte tillräckligt många matcher och då åker man i den typen av ligor.
Är det ännu mer cyniskt där än i Sverige, skulle du säga, med gällande det här resultatstyrda, eller skulle du säga att det är ungefär samma sak som i Sverige? Eller Skandinavien då kanske?
Ja, jag tror att man använder det ännu mer där som en som ett verktyg för att komma till bättre resultat. Man gissar att det är bättre att byta än att hålla fast. Och det gör man med högre frekvens i den typen av ligor.
Jag läste en intervju med Micke Stare här, jag vet inte vilken var som gjorde den, men han sa att hade han fått göra om någonting så kanske han hade kollat mer och stärkt upp defensiven, men att ni fick beskedet när ni skrev på där att ni hade kanske två av ligans bästa mittbackar som kanske inte var den bästa utan kanske snarare tvärtom, de kanske var lite, två av de svagare mittbackarna i ligan. Hur ser du på det?
Alltså den stora utmaningen när du ska jobba i en liga där du inte har varit förut är ju att du behöver lita på folk som jobbar i klubben. Du har inga referenser, utan den referensen du har, det är din träningsvardag. Och den upplever du allt som oftast som ganska god. Och du känner att ja, men vad fan, det här ser bra ut och vi gör bra saker i träning och vi ser skarpa ut. Och sen börjar du spela matcher och då känner du att oj, ja, referenspunkterna kanske inte var så vassa som vi hade hoppats på, och de personer som jag har litat på kanske inte riktigt hade det ögat som jag hoppades på. Så det är verkligen en utmaning, och det är också, det är lätt och efterklok, men jag tror att ska man göra den typen av uppdrag så behöver man ju göra en ännu bättre research för sin egen del om vad man har och hur den konkurrensen står sig i förhållande till de konkurrenter man har.
I Sverige brukar det vara ganska vanligt så här att man brukar känna på sig att man ska få sparken. Och sen kommer ett meddelande från sportchefen eller styrelsen att ja, ska vi ta ett möte här nu på morgon. Micke Stare har ju varit i Kina, där blev han bjuden på tårta på sin födelsedag när han fick sparken, har han berättat om av vägarna. Och så satt det fem spanjorer som skulle ta över där när han var i Dalian, och då anade han oråd. Hur fick ni beskedet att ni skulle få gå?
Hur fick vi beskedet? Det var som så, vi hade väl tre matcher på relativt kort tid där vi mötte ettan och tvåan, och sen skulle vi möta laget som låg sist. Så att vi såg väl framför oss att vi behövde vinna någon av de där matcherna för att överleva julen helt enkelt. Vi förlorade de två första med uddamål. Den sista matchen som vi hade förlorade vi matchens sista spark, en andra boll på hörna som han drar upp i krysset från 45 meter. Och det var lite så här symptomatiskt för oss att det var så vågen helt enkelt tippade för oss. Och då fick vi inte chansen den här tredje matchen som vi visste att vi skulle vinna. Vilket var lite bittert då, men det är ju så det funkar, så att, det är väl vad det är. Jag fick en kallelse av sportchefen dagen efter matchen och ett meddelande att man skulle byta chefstränare, och då tog man också bort hans stab, vilket jag ingick i.
Ångrar du beslutet att då haka på till Indien eller ens liksom att dra till Indien överhuvudtaget?
Absolut inte. Det är ett minne för livet, och det kan man väl konstatera att när man spenderar tid utomlands och arbetar inom fotboll så utvecklas man snabbare än vad man har gjort någonsin i livet. Så att jag känner mig både skarp och redo.
Du ryktade sig om Magnus Eriksson där som var aktuell. Kan du avslöja om det var några svensk värvningar på gång under er tid där, eller om det var några andra roliga namn? För det kan ju dyka upp med en del sådär kända namn i de där ligorna ibland.
Ja, den som man pratade mest om och som jag vet att jag var inne och lämnade referens på, det var väl Samuel Armenteros. Det var ganska hett från våran sida. Sen tror jag att det var frun i förhållandet där som backade ur.
Du, på tal om då att bo i en annan kultur, utan att ha varit i Indien så har jag ju förstått att det är ganska stora kulturella och samhälleliga skillnader. Vad slog dig mest när du bodde där ett halvår? Vad påverkades du mest av jämfört med hur levnet är i Sverige då, eller Skandinavien?
Att folk är obotligt optimistiska. Otroligt glada, vänliga, serviceinriktade och omhändertagande. Otroligt varma människor. Så det var det bestående intrycket.
Vad tänker du kring framtiden? Jag antar att du står med båda fötterna kvar på fotbollsplanen eller strax utanför den, om vi pratar på tränarspråk då.
Ja, ja, jag har gjort 25 år i elitfotbollen, så att det är klart att det är väl det, det är det yrket som jag kan. Sen får vi se vad det ger. Man kan ju jobba med fotboll på massa olika sätt idag i förhållande till när jag började att jobba förra årtusendet var det till och med. Vi får se vad framtiden ger, men jag är redo.
Har du haft några kontakter med svenska klubbar? Jag tänker att AIK ligger på ett sätt nära till hands givet din starka koppling till den, eller något annat som har liksom pockat på uppmärksamheten?
Ja, jag har haft kontakt med en del svenska klubbar. Det har jag haft. Sen får vi säga, AIK är inte en av dem, ska jag säga. Men vi får se.
Hur ser du på just allsvenskan nu då? Du har ju liksom stor erfarenhet som vd, klubbdirektör i AIK, sportchef, chefscout. Sen har du varit i Odense. Just hur ser du på det här att det är många, jag menar AIK har byggt nytt och är inne i liksom, ja, nu har de väl börjat fått ordning på grejer, men de har ändå en stor förändringsprocess. Göteborg är på väg att bygga nytt, Hammarby har liksom ändrat sin strategi för några år sedan och även, ja men Sirius, Öster, hur ser du på det liksom, du som...
Ja, men det är väl det lagret av fotbollen som jag tycker är intressantast att följa, det vill säga hur man övergripande fattar beslut som leder till en riktning, som leder till rekryteringar och som sen i sin tur spiller ner och skapar resultat. Medlemsägda klubbar i Sverige har en styrelse som väljs av medlemmarna. Styrelsen är medlemmarnas förlängda arm, så att många gånger när medlemmarna pekar på styrelsen så pekar de faktiskt på sig själva. Det ska man inte glömma bort. Och i det där systemet så blir det ganska bräckligt eftersom man väljs på relativt korta mandatperioder och man är tvungen att göra någon slags avtryck för att fortsätta bli vald i sitt hjärtas klubb, som det oftast är man blir invald som en av de meriter man har. Man kommer från ofta från näringslivet, för att man i idrottens värld säger att det är bra att få in folk från näringslivet. Det handlar ju såklart om ekonomi. De är i sin tur oftast vana vid att jobba med rekryteringsbyråer när de rekryterar. Sporten har, fotboll har inte så där jättebred erfarenhet av det. Jag vet att AIK bland annat jobbade med rekryteringsbyrå när jag försvann som vd. Då kom Manuel Lindberg in. Det är ju en del av historien förstås. Så kan det gå. Och det är liksom... Det är spännande att se vilka beslut man fattar och på vilka grunder. För det är det sen som till slut avspeglar sig i de långsiktiga resultaten.
Vad ser du det finns att skruva på där då, liksom i organisationen och sådär?
Ja, det finns ju såklart oerhört mycket att skruva på om man ska bli långsiktig och hållbar över tid. Och det är väl det som alla supportrar till klubbar önskar att man ska vara. Absolut, vi vill vinna matchen imorgon, men inte till vilket pris som helst. Det finns ju klubbar som Östersund kanske, som är ganska bra liksom bevis på hur det kan gå när man jobbar tyvärr lite för långsiktigt och tar lite för mycket genvägar. Så att den vill man ju undvika, och samtidigt så vill man ju ha en spänst och en höjd i det man gör också, så att man inte blir grå och tråkig hela tiden. Och det är liksom balansen däremellan som är spännande och som liksom skapar det klimatet vi har.
Du nämner ju det här med 51%-regeln, åtminstone delar av den då. Tycker du det är rätt väg att gå att fortsätta så i svensk fotboll?
Jag kan säga att min erfarenhet som nu har varit i andra klubbar och ligor som inte har den är att strukturerna för påverkan av ägarna är ungefär densamma. De har samma passion för sin klubb och är lika lyhörda för sina supportrar som medlemsägda klubbar här är. Så att ur det perspektivet, att man då helt plötsligt inte skulle kunna påverka någonting, så har jag inga erfarenheter. Sen finns det säkert andra exempel på det, där klubbägare helt fullständigt kör över majoriteten av klubbens supportrar. Men jag har inte sådana erfarenheter, utan där har man varit väldigt lyhörd, känner jag, för de riktningar och påtryckningar som man gör för att komma i en specifik riktning.
Tror du det skulle påverka svensk fotboll till det bättre då, om vi ställer frågan på det sättet?
Jag tycker att svensk fotboll är unik och man har någonting som ingen annan har i det här 51% så att säga, systemet. Så det tycker jag man ska hålla fast i och snarare förädla processerna i det snarare än att förändra det. Det är min ståndpunkt.
Vad tycker du om det här med rekryteringsbyråer? Du har både varit med och använt dem, gissar jag, i Odense och även blivit rekryterad kanske av en rekryteringsbyrå. Det är OneNexus som i princip har, ja, de har väl monopol i Skandinavien som jag fattar det som. Och jag har kanske varit lite kritisk till det där när man ser att Göteborg tar Jensa Sko från andra ligan i en, med hjälp av en rekryteringsfirma. Nu har vi sett att Molde har tagit hjälp av en rekryteringsfirma där man till slut med att man tar Per Mattias Högmo. Man får förslag på Kjetil Rekdal som liksom, ja, också är ganska kända. Sådär. Hur är din bild av just den här rekryteringsfirman och processerna där?
Ja, men jag tror att det handlar mycket om hur så att säga, styrelsen vill säkerställa att tjänstemännen också gör sitt jobb på ett bra sätt. Det är klart att det finns en dos av nepotism även i fotbollsklubbar och det är klart att det är känsligt när det är folk med samma efternamn som kommer in i organisationer och sådana saker. Och det vill man undvika. Man vill undvika för mycket svågerpolitik och därför tror jag att man vill på det sättet säkerställa med en extern aktör som då testar, ser, stämmer av i förhållande till liksom vilka värden som klubben har presenterat för den rollen som vi pratar om det är en analytiker eller om det är en klubbdirektör eller vad det kan vara för någonting, så finns det vissa kriterier som klubben vill matcha. Och där tycker jag att rekryteringsföretag fyller en funktion för att säkerställa kvalitet. Sen kan man ju då ifrågasätta valen i slutändan, som du säger. Hur blir det intern rekryteringar när en extern byrå kommer in och får betalt för att göra en bedömning? Det kan man verkligen fundera över. Men så är det, och jag tror att det är sprunget ur att idrotten i sig är ganska dåliga på att ha koll på kompetens inom så att säga det. Inom den världen som vi lever i. Man är också i Sverige ganska så låst till att inte rekrytera från varann på ledarsidan. Om Sirius ska ha en ny marknadschef så tar de inte BPs rakt av. Det är min erfarenhet att så gör man i andra länder. Man rekryterar på fler nivåer än på fotbollsplanen, vilket jag tror över tid då gör att man får större framgång.
Mm. Återigen, då blir det lite där vi börjar samtalet. Det handlar om referenstagning på något sätt.
Ja, men verkligen. Och där får man väl då säga att OneNexus, som du själv säger, är väldigt ensamma på scenen. De gör ju ett jobb där och håller koll och åker runt och fikar med folk. Och det gör ju att man lär känna varandra. Och sen så har de då ett kartotek av människor som de kan presentera för klubbarna när de väl har satt profilen på vad det är de vill ha.
Superintressant. Kul att höra från din tid i Indien såklart. Jag hoppas ju att du landar ett nytt jobb för din skull i Sverige snart så vi får lite mer härligt surr.
Ja, men det vore häftigt, verkligen. Allsvenskan är ju minst sagt en spännande liga på många sätt. Det kan ju gå hur fan som helst bakom Malmö FF, känns det som.
Vad tror du om AIK då? Jag gissar att du har förut dem lite grann.
Ja, man fick ju dyngträff på tränaren här. Berntsens andra serv gick rakt in, vilket var fantastiskt bra. Det är ju hatten av, bra jobbat. Risken med det är att det går lite för bra. Det vill säga att tränaren och sportchefen blir rekryterad. Och då står man ju där igen så att säga, och ska fatta nya beslut. Och sån är ju mekanismerna i elitfotbollen. Så att jag hoppas att man får kontinuitet i det man har igång i nu. Det ser väldigt bra ut. Sen hoppas jag att man får mer om unga också. Att man kan bibehålla det som har varit bra och samtidigt vidareutveckla det som inte har varit tillräckligt bra. Det är den vägen klubbarna behöver gå, och det gäller ju även AIK.
Så är det verkligen. Stort tack Björn för att du tog dig tid. Stort lycka till framöver.
Ja, men stort tack för att jag fick vara med. Ha det bra boys.
Tack.
Ha det bra. Hej. Hej.
Ja, kul att höra om Indien.
Ja, verkligen. Vi sa väl armentera oss. Det var lite
Lite minibomb, lite, eller?
Ja, nej, men det var lite i alla fall nyheter om att frugan stoppade där och att han var väldigt nära Kerala Blasters. Och sen var det lite intressant att höra just det här med 51%-stegen, för att han var ju med i ett program här i Discovery där han fick vara någon form av lite felaktigt, tycker jag, fick skit för att han ville ta bort den 51%-stegen. Det var ju ganska tydlig med här att han ville att den skulle vara kvar, liksom. Sen kan jag förstå det där också lite grann att vissa klubbledare har varit inne på det där att det är mycket enklare, men vi har ju, som man säger, något unikt i allsvenskan som jag tycker vi ska vårda, och det tror jag många håller med om.
Bevisligen så går det ju dessutom att slåss på två fronter nu om man gör det rätt. Ja, med absolut. FF till exempel, några andra svenska lag som har spelat i Europa. Du nämnde mittback in till AIK. Precis. Du har ett namn också.
Exakt, de har ju fört samtal med Filip Benkovic, det är en rutinerad mittback, då han är 27, som har spelat tidigare i Trabzonspor och Udinese. Nu har han inte spelat på ett tag för han har varit kontraktslös, men det är ett namn som de har fått till sig och som de har diskuterat. Så vet jag inte hur nära det är, om det är aktuellt. Han har även, såg jag nu när jag googlade snabbt på Twitter här, att han har även varit aktuell för Braunschweig och Le Havre. Så att har man konkurrens av Le Havre kanske i Ligue 1, så blir det svårt. Och jag vet inte hur nära det är, men det är i alla fall ett namn som de har haft uppe. Och det stämmer överens lite grann. Han går in i den bilden där Thomas Berntsen har sagt att nu ska vi inte ha unga spelare längre. Vi ska ha rutinerade som går in och kan tävla med startpass direkt. Och vi kan väl ta det namnet här som var, fick en fråga om också. Mattia Gasic, va? Mm. Eller vad hette det? Det var här i frågestunden. Där.
Mattia Barsic.
Mattia Barsic från Elche. Ja, det kollade jag upp och det ska inte vara aktuellt. Jag tror knappt Berntsen visste vem det var. Så att, jag tror att det är inte aktuellt. Och den stämmer ju inte heller överens med liksom den profil de ska ha på mittbacken. En 20-årig ung spelare från Segunda, liksom, de ska in dem direkt. Så, ja, vi får se om det blir Benkovic eller någon annan.
Det är väl någonstans att det är 27-åringarna som vinner ens SM-guld på något sätt. Som etablerade...
AIK ska vi titta, har ju tagit in Hoffa Ander, de har förlängt och flyttat upp Charlie Pavey, eller det gjorde de tidigare, men de har förlängt med han. De har tagit in Kasper Karlsson, de har Emanuel Gono, de har väldigt många unga spelare. Så att nu...
Som de har haft historiskt.
Ja, precis. Det har ju blivit någon liksom, märklig sanning där att AIK inte skulle ha så många unga spelare. Tittar du på i truppen nu så har de ju väldigt många unga spelare. Nu behöver de mindre rutinerat, så de ska gå in i startelvan, och framförallt då när de ska sälja Ioannis Pittas här. Så att, vi får se. Spännande spelare för Filip Benkovic.
Mm. Vi har lite fler nyhetsgrejer. Sen ska vi dyka in i frågorna. Vi ser alla frågor. Vi svarar på dem så fort vi kan. Ni är inte först på tur här. Det är som att ringa till Skatteverket eller någon annan myndighet. Man får sitta i 40 minuter.
Du har nummer 205.
Din fråga ligger på plats 64 i diskoskö. Mads Hansen till Brann och inte till IFK Göteborg.
Nej, det var ju rykten om IFK Göteborg här. Men tyvärr då för deras del så gick han ju till Brann, gissar att Brann kan betala bra mycket mer pengar, och ja, de slåss ju om titeln där också. Så det ska bli spännande att se här nu. Jag skrev ju om Sebastian Jörgensen från Malmö där IFK Norrköping var med och högde ju samma spelartyp, så att kanske de kan liksom, de har varit med också i haft med Sebastian Jörgensen på listan när jag tänkt på det, värvningar i Blåvitt, så att kanske de ökar på intresset där då, ge Norrköping en match, eller när de inte fick Mats Hansen.
Mm. På tal om Blåvitt då, det är många frågor kring honom naturligtvis. Lars Skellerup som sägs vara på väg till Sassuolo. Han satt väl på ett flyg i morse eller någonting.
Ja, han var ju Tipsbladet som skrev om det här, och de hade ju uppgifter om att han skulle kosta 35-40 miljoner. Sen kom det uppgifter från Di Marzio, den gamla silluräven, att de skulle få 60 miljoner. Jag skulle bli extremt förvånad om de betalar 60 miljoner just Sassuolo också. Jag tror, tittar man på deras affärer här, så har de inte gjort så många 60 miljoners affärer genom tiden. Jag tror väl heller inte att Göteborg får så mycket. Jag tror väl att de här danska uppgifterna stämmer om att det är
Expressen
väl 35.
Expressen tror jag skrev 46 eller någonting, vilket känns precis. Kanske i också, högsta laget, men ändå också, rimligt.
Men det är en jättebra affär för IFK Göteborg i alla fall. Det råder inget tvekan om. Sen måste man in en ersättare. Man ska in två ersättare. Där vet jag att de kollar på. Jag har ingen namn där, men det är en ung anfallare som de ska in, som är utvecklingsbar och kan sälja vidare. Men som är hyfsat etablerad. Så den kommer bli ganska dyr, den affären. Men det har man ju pengar och jobba med nu, så att det blir väldigt spännande att se vad i Göteborg tar in.
Mm. Hammarby på väg mot en intressant värvning.
Ja, precis. Det var ju sydafrikanska medier här som skrev om Luke Leroux från IFK Värnamo. De har ju försökt då på Wendersson, men det känns ju som att han har blivit lite för dyr där också. Var aktuell för Elfsborg tidigare, men nu tar ju Elfsborg in Simon Olsson istället. Och Just Luke Leroux var ju hans agent ute och sa ganska öppet att Hammarby var intresserad. Som jag fattade som så är Hammarby intresserad och försöker göra ett värvningsförsök av Luke Leroux. Känner honom väldigt väl, Kim Hellberg också. Och där handlar det mer om att, jag tror det här agentutspelet hade att göra med att han kom gratis till Värnamo. Nu ska han, vill han lämna för en ganska billig peng och de försöker väl sätta press på Värnamo och släppa han ganska billigt. Det tror jag inte de gör, men Hammarby är väl väl medveten om det här och för samtal om Leroux, så att det blir spännande att se. Jag tror Wendersson hade passat bättre, men sen tror jag att om vi tittar på Hammarbys trupp nu så är det inte så här jättedesperat efter någon ersättare. Det ersätter till Fredrik Hammar då, men där finns det ju ändå ersättare i truppen tycker jag, och får man in Luke Leroux då, som Hellberg känner rätt väl, så tror jag det skulle vara en rätt bra värvning. Sen tror jag då att Hammarby faktiskt är klar. Jag tror inte de gör så mycket mer. De har ju gjort klart med Bernard Aschampongar också, som vi skrev och pratade om här för i början av veckan. Han kommer ju när hans visa är klart, så att då har de ganska fullt rätt.
Tror du det påverkar Bassoman och Toré om en sån spelare säljs?
Nej, det som jag fattar som det är att de har ju då tagit in Caboret, en ersättare. Säljs Toré, då är ju
näst på
tur, men Bernard Aschampong är ju ersättaren till Toré, men då är det ju inte tänkt att Aschampong ska gå in och leverera direkt nu, utan där blir liksom Caboret. Men tittar du på Hammarbys trupp så har de ju ganska stor trupp, men det var väldigt många unga spelare och väldigt många erfarna spelare, så att jag tror de är klara. Om de får Luke Leroux så tror jag de är klara.
Ett namn till Blåvitt som vi...
Ja, precis. Sebastian Banosic som vi skrev om här tidigare, han är ju tidigare målvakt i Häcken. Där jag fattar som är det ganska nära planen där är att få in en rutinerad tredjemålis. Jag tror, eller som jag fattar som Pontus Darberg och Bechisara kommer inte vara kvar eller liksom acceptera att vara andra målis. Så att de ser blir första målis, antingen lånas han ut eller säljs. Och då vill man ha liksom Banosic som en form av liksom övergångsmålvakt som kan stå upp skriven på listan men vara utlånad till någon annan klubb och sen liksom komma in, för han är ju ganska rutinerad ändå om man tänker på andra spelare. Ja, division 1 då, han inte spelar så mycket allsvenska såklart, men ändå en bra backup. Så
men att, som andra målvakt står i någon cupmatch.
Ja, men typ så. Ja, exakt.
Djurgården, finska intressanter är det ju inte, men intressanter för finska spelare.
Ja, precis. Som jag fattar som så Ibrahim Cissé har det ju ryktats om här, både från Finland och svenska medier, att det ska vara nära en övergång. Men som jag fattar som så pågår inga förhandlingar nu. Om det är någon form av taktik för att man ska få ner priset eller sådär, det vet jag inte, men känslan är väl att intresset har svalnat lite där.
100%.
Plus att Uno Larsson kommer in nu och förlänger enligt Expressen. Och då tror jag man inte går för CC lika hårt. Däremot Sitanen går man stenhårt för. Där har man lite konkurrens av Bournemouth. Jag fortfarande allt jag hör är att Djurgården ligger i förarsätet där också. Skulle det vara Bournemouth så skulle han bli utlånad till någon samarbetsklubb. Det är väl Skottland tror jag. Fotboll direkt skrev att det var inte Aberdeen, men det var någon annan klubb som de har samarbete med där i Skottland som man skulle gå till. Så att hur lockande är det?
Och då är frågan om man kan titta på den resan Lukas Bergvall gjorde till exempel.
Ja, precis. Men det är ju knappast... Ja, du menar så att han går till Djurgården först. Ja, exakt. Ja, jag tror inte han tänker att han ska gå direkt in i Bournemouth. Samtidigt då... Ja, nej, han är ung så att han borde ju ta ett rätt vettigt beslut att gå till Djurgården, känns det så.
Nu, äntligen, frågebatteri. Signaturen BW, det är inte Björn Westerholm så vitt vi vet. Hört något om Sirius transfers?
Nej, men där är det ju, de sålde ju Josef Salah här till Cardiff nu. Vi skrev att han var på väg med rekordtransfer till Championship och så blev det ju. Men jätteimponerande hur de fortsätter att sälja. De kommer ju behöva ersätta, jag har inte hört någon namn där än. Det var lite för tidigt att gräva i det där, men det ska vi försöka gräva fram. Men där har de ju pengar nu också och kan ju locka till sig väldigt bra spelare. De fick rekordsumma för Malcolm Gäng till Reims. Då fick en rekordsumma för Saleh. Så att här kommer ju komma, inte busslaster med spelare, men det kommer i alla fall komma flera etablerade spelare in. Så att,
jag hörde från redaktionsgolvet att det är väl troligt att Leo Valta åtminstone stannar fram till sommaren.
Ja, nu kan inte sälja.
Nej. Va? Och att Mille Skog, det är inte så mycket intresse som det ibland uppges på vissa ställen.
Nej.
Det är ganska lugnt kring honom egentligen.
Och det fattar jag också. Men Saleh säljs för sådär mycket. Vad tänker man Milleskog kan gå för då? Alltså han är ju bra sådär, men Saleh har gjort det jättebra. Men jag tänker ändå att... men jag tror att nu måste de hålla i. De kan ju inte sälja Valt och Milleskog. Då säljer de ju bort och de har ju ny tränare och sådär också. Så att
jag tror att de är kvar.
Ja, det tror jag också. Absolut, jag tror de är kvar, båda två.
Andreas Andersson, jag tror inte det är den Andreas Andersson. Hej Disco, vad tror du Blåvitt gör för värvningar?
Nej, men dels så tror jag att de tar in Banostic då, som jag skrev om här, och sen så kommer de ta in minst 2-3 offensiva spelare. De kommer säkert leta i Danmark. Nu gick de bet på Mats Hansen, kanske Sebastian Jörgensen kommer intresset öka på där, som jag sa. Men det är ju en forward ung kille där som jag tror att, eller som jag vet att de tittar på flera. De har flera namn, jag har inget namn nu. Gustav Norlin tror jag är förlorad. Han har ju liksom, de har ju tagit bort honom från hemsidan och sådär också. Jag tror han har något annat på gång. Får vi se vad det är. Jag har svårt att se att han blir kvar. Så att de kommer värva. Och ja, logiskt så känns det som de kommer gå ganska hårt för Sebastian Jörgensen nu då, med tanke på att
det är ett meriterat nyförvärv för deras nivå.
Och framförallt så nu, alltså när jag skrev om det här att Norrköping var intresserad, så var det många som kanske var lite negativa, men han kom ju som en prestigevärvning till Malmö och värvade så mycket. Att komma från liksom Silkeborg till en klubb som Malmö i det här läget, det är väldigt mycket press och så. Skulle han gå till Göteborg i Norrköping så skulle det inte vara lika press, kanske ännu mindre press i IFK Norrköping då, med tanke på hur de har sett ut och med tanke på det
som... Det är en annan typ av press, det är inte press på honom att leverera, det är press på hela laget att göra det bättre.
Men, och sen är det så också att där får jag Martin Falk som tränare, som har tränat honom tidigare, och de var väl på hög där också i somras. Så att det är klart att...
Så, en sån aspekt kan ju väga väldigt tungt
ja,
i det här.
Ja, och det är väl det som talar för att det blir Norrköping, men jag skulle bli förvånad om inte IFK Göteborg gör ett bra försök eller.
Mm. En av vinterns stora bomber egentligen är Simon Olsson, som har ryktats till AIK, Djurgården och Elfsborg. Ja. Vilken klubb är närmast att värva? Jag tyckte du sa att han var klar för Elfsborg nyss.
Ja, men precis. Vi skrev ju om det här igår, att vad heter det, just Elfsborg låg i förarsätet, och det är väl det jag har hört egentligen hela tiden. Han har några av sina bästa kompisar där. De har sålt för väldigt mycket pengar. Han kan få riktigt bra betalt där. Sen kom det ryktet med AIK, Djurgården. Och sen när jag skrev det här igår så kom Expressen med uppgifter idag om att han skulle vara klar och ha valt Elfsborg. Och det är helt i linje med vad jag har hört också. Så att jättebra värvning. Sen tror jag att han kanske hade velat vara utomlands lite till. Men en bra chans för honom att få slåss om SM-guld. Kanske spela i Europa. Få bra betalt och sen kunna studsa ut igen. För att det är ju en ruggigt bra spelare. Vi stod ju och pratade med han i landslagssamlingen här också. Och då var han ju, ja, han är med där i snacket allra högsta graden. Elfsborg får en klassvärvning, så de bara sjunger om det.
Mm. H. Segendorf, AIK. Allt nytt om AIK, vad har du?
Ja, men jag har ju bränt av allt. Men det är väl att de kan väl låna ut några spelare där som också inte kommer att starta. En sån som Ono Värvin i mittfältet, eller Ono Värvin i mittback till exempel, så kanske en sån som Anwar Fakwa tycker jag är för bra för att sitta på bänken och man får vara backup. Jag hoppas han får spela i AIK, men de har nog inte gett han chansen än, så att jag tycker han är alldeles för bra för att sitta på bänken, så jag hoppas han får en utlåning till kanske någon lite mindre klubb i Allsvenskan eller något steg utomlands i Norge eller Danmark.
Mm. Hasse, kring Simon Olsson, om vi bara stannar där kort. Simon Olsson var nyss i landslaget, spelade bra. Vad har gått snett i Holland som nu gör att han då eventuellt vänder hem, vilket är troligt?
Nej, men jag tror väl att just där i Heerenveen så har det varit ganska tufft, de platserna på mitten. Det har väl bytts lite tränare också och sådär, och de har väl lite gått klockrent, så att det kanske inte är den bästa miljön där. Sen trodde jag att när Simon Olsson gick dit så skulle han studsa ut och till en större klubb ganska fort, men gick ju väldigt bra där, kom med i landslaget, men sen har det uppenbarligen hänt något, så att men det är klart att konkurrensen, det är hårdare i Holland och Belgien. Både liksom klimatet på plan och utanför. Så att det här blir väl ett jättebra steg för honom.
Mm. Therese, kommer Djurgården kunna behålla Hymmet och Gulliksen?
Ja, men det senaste jag hörde var väl att Gulliksen i alla fall troligtvis kommer stanna fram till sommaren. Sen kan det ju där ändras.
Det beror på hur
vilka bud som kommer och sådär. Men Hymmet är väl kanske svårare om de får behålla. Där får man ju ha med i beräkningen också att han kom som bossman, vilket kan göra det lättare, och att de släpper för en ganska hög summa. Gulliksen betalar man ju väldigt mycket pengar för. Det var ju en ovanlig satsning när han kom och de betalade så mycket pengar, så då kanske man vill ha i alla fall dubbla pengarna tillbaka, och då är det en del klubbar som försvinner. Det har ju varit intresse från Nashville och MLS och sådär, men det var ju, du hade väl hört att det är väl inte aktuellt.
Jag tror att han
är
jättesugen på MLS.
Då kanske, skulle det komma någon Bundesliga-klubb eller skulle det komma någon klubb från Frankrike och sådär, eller Championship, så kanske han är mer sugen, men är frågan om det kommer. Men det kommer ju såklart bli en ruggigt intressant stillig säsong att följa för alla djurgårdare.
Han är ju rätt mycket yngre också och han kan ju stanna ett halvår, ett år till.
Ja, utan liksom att känna dyngstress.
Gå ännu bättre, kanske få en ännu bättre klubb. Medan Hymmet har väl liksom sista kanske roliga kontraktet kvar möjligtvis.
Ja, precis. Och han just att rida på den här vågen av succé. Jag tycker han var kanske årets nyförvärv förra året. Så att det är klart man vill rida på den vågen och försöka hitta något. Men i Turkiet har jag hört att det finns intresse för honom. Mm.
Olof Karlström skriver så här: vem ersätter AIK med om Pittas lämnar? Och det är ju Bård Finne då.
Ja, som de hoppas på. Ja. Sen jobbar de säkert med flera andra alternativ där också. Det är inte bara ett. Så att Bård Finne är lite halvskadad nu också. Så får vi se vad som händer. Bärsson har ju sagt att det inte kommer ner någon spelare till det här lägret. Förhoppningsvis till nästa Marbella-läger då.
Mm.
Eller nästa Spanienläger, nu är de ju i Benidorm.
Mm, av alla ställen, med engelsmännen. Mats, har vi någon mer sneak peek på Häckens värvningslista? Något mer än liksom mittbacken och Pilström? Kommer Amman ersättas rakt av, letas efter en ny nia?
Nej, det tror jag inte. Och jag tror väl inte att det kommer vara så hektiskt för Häcken ändå. Vi har skrivit Daniel Ajembe här från Viborg som de har haft med. Jag tror de till och med har lagt bud på honom faktiskt. Men jag vet inte hur aktuell den värvningen är just nu. Sen Pilström också som de fightas med Elfsborg om. Sen skulle jag, om liksom Zeidan Inoussa försvinner, så skulle det säkert bli mer akut, men jag är svårt att se att de släpper båda Amane Romeo och Zeidan Inoussa, även fast det var intresse på liksom båda två ganska hårt där. Nu är Romeo klar för Rapid Wien här, men det känns väl inte, det låter inte som på Jens Gustafsson och på sportchefen Martin Eriksson som det kommer att bli så mycket rullians, och det är väl ganska naturligt för Häcken med tanke på den trupp de har och med tanke på hur de vann 20 de är och med tanke på den kvalitet det finns i truppen. Det känns ju som att det var Paco Johansson som var det stora misstaget förra året, att han inte fick ihop gruppen, det var mycket spelarmissnöje och att han fick ut inte hälften så mycket som kanske en tränare som hade varit vassare hade fått. Så att vi får se vad Jens Gustafsson gör. Jag tror att de gör en ganska bra utvärdering här också. De ska också till Marbella här snart under träningslägret, så att då kommer de klarna vilka spelare de går för och sådär.
Mm. Rensa undrar om det är några rykten om Öster, och det händer ju grejer i Öster jämt, särskilt när Jesper Jansson är där.
Ja, precis. Senast skrev vi om Axel Lindahl här från Häcken.
Känns väldigt kompetent för dem.
Ja, verkligen. Och de har ju värvat. De har ju tappat Adam
Wiberg.
Så att det är ju ett tungt tapp. Men jag har inte hört några specifika namn där än. Kevin Hög Jansson ryktas det om att de får, var Expressen som skrev att de får konkurrens av en norsk klubb. Det var Christian Sunder, om det var Sandefjorden och sådär som också var på honom. Men ja, sen vet inte jag. När man har hört intervjuer med Jesper Jansson så har det varit så här att han var ganska... Ja, men ska man ha sin son i klubben liksom? Är det bra när man är sportchef? Men ja, jag tycker det hade varit en bra värld.
Mm. Vi ska se vad vi dyker in i nu. MF Hisingen då. På diverse fotbollssajter står att Samuel Gustafssons kontrakt går ut 31 december 2025. Betyder det att han har förlängt ett år?
Nej, men det var ju... Om ni pratar om Samuel Gustafsson... precis. Nej, i Urava eller? Är det Simon som är där? Nu blandar jag ihop de här.
Jag satt och tänkte på det förut.
Nej, men precis. De måste ju mena... Jag tror inte han menar han som är i Urava.
Ja, det är klart.
Ja, precis. Ja. Nej, men det har jag också fått till mig. För att först stod det ju att det gick ut. Mm. Och då kollade jag upp det där och sa nej, han har kontrakt ett år till. Och det är därför som jag har suttit och pratat i de här programmen om att han måste köpas ut för att han ska bli aktuell. För att det är så mycket pengar där och, som de kan förlora. Eller som de förlorar om de skulle gå hem nu. Och de vill inte släppa honom sådär. Så att när han blir utköpt så finns det nog alla möjligheter till att han kan komma hem till Allsvenskan. Jag tror att, som jag fattar som, så ligger Häcken närmast. Jag kollade just det här intresset med Bayern också i förra veckan. Och det var ingenting som verkade superaktuellt då.
Nej. Kalle tycker att Bosse Andersson verkar ha lagt i treans eller fyrans växel i transferfönstret. Det går ju att diskutera. Kan Disco berätta om eventuella övergångar till Djurgården? Vi vet ju Siltanen från Finland.
Ja, vi har pratat
svalnat om Cissé. Ja.
Vi har Findell är klar.
Det är han.
Det har ju varit rykten om Olunga, men han trivs hyfsat bra i...
Du, en spelare jag har tänkt på, ja. Daniel Amartey. Han är ju kontraktslös.
Ja, jag vet. Men det har jag också försökt kolla upp. Men det verkar inte heller som det var steket. Men det hade ju varit en klockren värld. Ja, jag frågade Bosse om det här för någon vecka sedan. Men då sa han att Det är inte var aktuellt.
En av fyra de... mittbackar kan spela högerback.
Ja, en av som... fyra hade de värvat han om han gått in direkt i starten.
Ja, men alltså, det, man behöver ju fyra mittbackar. Ja. Inte
nej, jag tycker också det här, men det verkar ju inte som det var jätteaktuellt.
Lite konstigt.
Men tittar du på Djurgårdens trupp nu, det är ju en väldigt stor trupp de har. Alltså om det är Ekdal är kvar, Magnus Eriksson är kvar,
Rasmus Kyller
är kvar, Findell är kvar, alltså Hymmet, Åslund, ja, som man inte tänker på. Nej. Så att då måste nog kanske, någon måste
banta
nog lämna.
Banta ner och spetsa till,
ja,
kanske.
Ja, det är väl det man hör från supportrarna.
Noel Hermansson, någon potentiell ersättare när om Laurs försvinner?
Nej, men det har jag inte hört någonting om. Det ska vi gräva vidare i nu när han har försvunnit. Men de ska in en ung anfallare, det är liksom som... 20-åring som är hyfsat etablerad som de kan sälja vidare, som ska ösa in mål i
Allsvenskan. Jag kommer sätta en påminnelse. Till nästa fredag ska du
då ska
hitta
vi ha ett
namnet.
Göteborgs namn. Exakt. Mm.
Ken Sema, senaste nytt där?
Inte hört någonting där. Kollar fortfarande utomlands. Mm. Jag tyckte, som han var ju tydlig där med att han ville, kanske inte var jätteaktuellt att flytta hem till Malmö. Nu har de värvat en del på den positionen. Men det är klart, jag vet att Malmö ligger på där. Så att det får nog gå kanske en eller två veckor till här när de internationella fönstren börjar stänga framåt 31 januari. Då har vi nog mer svar om vad som händer med både Ken Sema och Robin Olsen. Jag undrar om inte FCK ändå kan ligga lite närmare Robin Olsen nu. Jag tror de är beredda att satsa väldigt mycket pengar för att få hem honom redan i vinter.
Det är två klubbars supportrar som tänker att de vill ha hem honom.
Ja, precis. Men det jag menar, bara att tänka logiskt. De har ju Ricardo Friedrich, de har Johan Dahlin som kommer tillbaka, som är skadad. Tar man in Robin Olsen nu och lägger mycket pengar på han, då måste man kanske sälja Friedrich. Ska han sitta på bänken nu då, liksom ett halvår till?
Och Johan Dahlin är väl ändå fortfarande lite för bra för
det är det jag menar, så att undra om jag var nog lite, jag trodde att Robin Olsen skulle välja Malmö. Alltså att det var hetast, men om Malmö vill ta hem honom i sommar då och FCK är beredd att slänga pengar på honom i vinter, som jag har hört att de är från danskt håll där, att de är beredda att värva jättemycket som verkligen är hemma. Så.
Då är det svårt att mäta.
Ja, men det är klart det där.
Ja,
men för allsvenskans skull så hoppar vi såklart att Robin Olsen väljer Malmö. Inget beslut taget än, så vi får se vad som händer där.
Mm. Fråga från Emil då. Vad är tanken egentligen med Guidetti? Ska han vara någon slags superinhoppare alla Solskär?
Nej, men det får vi se nu då. Jag ser ju ruggigt fitt ut där.
Jag ser inte det.
Nej, precis. Förlåt.
Du blir gnäll.
Nej, förlåt. Han ser bra tränad ut i alla fall. Eller som alla i AIK ser ut. Nej, men det är väl upp till han själv egentligen. Alltså, levererar han nu på försäsongen och gör mål och han är i den form han kan se ut. Eller som han har varit för några år sedan. När han är frisk och när han är hel. Men då är det inte helt omöjligt att han startar. Liksom, att det skulle kunna vara någonting. Sen har vi sagt det ganska många gånger förut. Att vi har liksom trott på honom.
Han
har
haft oflyt med bakslag.
Det där menar, så har det kommit en skada. Så har det kommit en härsena. Så har det kommit en liksom baksida. Och så där. Så att, det är väl helt upp till ett om man får vara skadefri. Men en skadefri från en hel försäsong. Gör lite mål på Svenska Cupen. Vad är det som säger att han inte skulle starta premiären då? Det är ju liksom... Nej. Så kan det faktiskt vara.
Mm. Karate Collins då, 4-5 spelare in till AIK. Något namn måste du sitta på.
Men Karate Collins har förhoppningsvis lyssnat på det här programmet och har vi sett att vi har sagt en del spelare.
Mm.
Så att, men det är faktiskt intressant där. Collins är ju på väg och var ju på väg att säljas. Det var ganska stora pengar. Jag tror att det är Belgien från alltså Vojvodina.
Mm.
Så det är inte helt omöjligt att han säljs för rätt stor peng i vinter. Sen får AIK en ganska fin vidareförsäljningsprocent.
Det är som, inte som ett nyförvärv, men tillskott i kassan.
Ja,
Hisingen TV undrar vilken position Häcken kommer gå för. Det vi pratar ganska mycket om. Simon Olsson, vi pratar om Bayer Leverkusen sugna på Keita Kosugi.
Det hade varit en ruggigt vass övergång. Sen, man ska se rent historiskt, det är inte jättemånga tyska klubbar som köper från allsvenskan i Djurgården. Däremot så köpte ju Werder Bremen Felix Beijmo en gång i tiden. Mm. Och blev ju en av allsvenskans dyraste högerbackar.
Stenman istället att, till Bayern Leverkusen.
Ja, exakt. Så att, jag har inte hört någonting om det, det är något långskott. Men han har ju absolut, om man fortsätter att utvecklas nu, så har han ju absolut höjden för det.
Mm. På Djurgårdsspåret då, något nytt skrällnamn? Någon liten sådär minibomb du har hört där?
Nej, ingenting inte av dem vi har nämnt senast. Ja, jag kommer inte ihåg det nu heller. Nej, det är ingenting som jag hört. Bosse
har ju inte börjat jobba på riktigt.
Nej, precis. Det är det. Det är ju 25 mars stänger transferfönstret. Mm. Bosse brukar alltid vänta med någon bomb så här 20 eller något.
Och sen beror det på lite om Wikheim tar ställning till någonting till exempel. Eller behöver man ersätta honom rakt av?
Nej, där var man ju ganska hoppfull om att som jag fattar, som förhandlar fram ett ettårskontrakt.
Han har flyttat från Stockholm?
Ja, precis. Men ändå, men nu verkar det ju helt dött igen. Så vi får se om hur det blir med Wike.
Mm. Emil har fråga kring Christer Mattiasson. Ja. Varför tog han inte ett huvudtränarjobb? Eller väntade in ett huvudtränarjobb? Om
man Därför jag tror att man kan inte vara så kräsen som huvudtränarna i Sverige just nu. Kolla, jag tror att det är 10 svenska tränare som är lediga. Ja, jag såg någon lista på Fotbollskanalen. Det är dels Stare, Tony Gustafsson, Håkan Eriksson, ja, men Björn om han räknas som tränare och assisterande tränare. Mm. Men det får vi räkna som någon sportchef. Kim och Tolle är lediga. Det finns väldigt många bra namn, så jag tror inte man har råd att vara så kräsen nu. Jag brukar alltid ta exemplet där när Rickard Norling fick sparken från AIK och sen så var han ledig några månader. Sen var det alla som blev jätteförvånade att tog assyriska. Men det var ju liksom för att hålla sig... Andreas Alm också har vi som en ledig. Mm. Men det var ju liksom för att hålla sig het. Och sen så fick han Malmö till slut. Så att, ja, det gäller att smida med järnet varmt.
Exakt. Saletros i AIK, sannolikheten att han stannar i procent...
Nej, jag tycker att det låter helt sjukt om Thomas Berntsen skulle sälja Pittas och Saletros i samma fönster. Då känns det som man har en väldigt stor fallhöjd och liksom skjuter sig själv i foten om man skulle sälja två så ganska populära spelare.
Och säljer egentligen Lamin Fanny, ja, i samma fönster.
Ja, exakt. Så därför tror jag att Saletros blir kvar. Jag tror man ska ha så pass mycket pengar att han inte... Men jag menar, kommer ett bud, det har jag också varit tydlig med, och det tar väl för att det kan bli affären då. Det är ju att Berntsen har ju sagt att vi får ta hänsyn till att Saletros kom hem till oss i ett utsatt läge, att han hjälpte oss liksom, att hålla sig kvar och att han, ja, offrade kanske en del pengar i Frankrike och sådär. Men det låter extremt konstigt om man som sportchef skulle sälja två så pass bra spelare, så pass bra spelare som är så svåra att ersätta också. Mm. Så att, ja, nej. Jag tror att Saletro blir kvar, men det är också en följetong att följa här under vinterfönstret.
Mm. Vi har folk med oss, vilket är jätteroligt. Malin Pettersson undrar om Samuel Gustafsson till Bayern, eller S. Gustafsson, så vi vet,
ja,
inte vem
är det. Simon köper hon inte loss.
Nej. Tror det är. Hur troligt är det? Inte alls enligt det.
Nej, jag tror inte det är så troligt just nu. Han måste nog bli utköpt från Urawa och sen så... Ja, men om Hammarby är på Luke Leroux liksom i samma position, så känns det som att då kanske de inte har så stora förhoppningar där.
Mm. Lukas Rosendahl, tror ni Peking är nöjda med truppen? Ja, eller blir det något nyförvärv? Ja, det tror vi.
Peking, ja. Ja, de är inte nöjda med truppen överhuvudtaget. De ska ju dels jobba för att få in Sebastian Jörgensen. Dels jobba de på att få bort Mistrati. Hammers har ju Mistrati, och sen så där ska de ha in en ersättare också, så att det kommer nog komma en rad nyförvärv till Norrköping. Det är klart, Martin Falk tar ju inte över det här Norrköping för att han ska vara liksom någon som tar över en trupp från tidigare tränare, utan här kommer det ju värvas. Sen är det bara frågan när och hur. Det kan nog dröja lite där också. De ska ha ett styrelsemöte här när troligtvis då, ja, Zacharias Mård som ordförande inte kommer vara kvar längre, och då blir en ny styrelse och ny ordförande, så då kanske det klarna lite mer då, och man kanske väntar lite då, se hur mycket pengar man har och hur mycket man är beredd att satsa.
Mm. Crave Club på Instagram frågar om Sportbladet löser en förlängning med Kisk över 2025.
Nej, men det måste vi se till på något vis, får vi trolla fram det.
Inga kommentarer.
Jag ska försöka fixa några externa finansiärer. Vad gör de här, vad heter de? Wow. Som var med AIK till Panaxia. Kan inte de kliva in eller vad?
Gick det sådär för Panaxia, va?
Någonting.
Ja, men får vi inga förhandlingar för sig nuläget kan vi väl säga.
Nej, tunga bud har jag hört. Så att, det blir svårt att behålla han, men ja, vi får se. Det blir en dragkamp säkert om Kisk.
Det blir två Sportbladet Allsvenskan fråga disco kvar.
Minst.
Så tar vi därifrån. Zorro-kungen hälsar till oss. Tack så mycket. Bosse värvar som fasen nu när han sålde Besard Sabovic. Jag skulle inte säga att han värvar som fasen nu, men någon drömspelare i Djurgården disco, eller har du koll,
ja, men drömspelaren var väl Simon Olsson då, som de hade fått in, men jag tror det blev väl tidigt förstod de att det skulle bli ganska dyrt att ta hem honom, att det kosta extrema pengar som Elfsborg kanske mer beredd att betala med tanke på symbolvärvningen han blir och sådär också, vad han betyder för klubben. Så att det blir väl om, ja, men Olunga kommer hem, kanske Chiluffa. Ja, det känns inte sådär superpigga värvningar ändå, men ja, det ska fundera på vilka Djurgården skulle... Viktor Claesson skulle Djurgården kunna ta hem. Du är väl säkert att Elfsborg ligger såklart. Han närmast om hjärtat, men han har ju faktiskt en lägenhet i Stockholm och har ju varit och tränat med Djurgården, så att det hade varit en drömvärvning. Vilket var som till Djurgården.
Mm. Skulle nog kunna fylla över. Du fick ju precis här, done deal. Har ni missat? Steinwender lämnar Värnamo för Skottland 300 000 pund. Kan väl inte stämma?
3 millar betalande. Jo, men det kan stämma för har de gått ut med det eller är det? Nej, men jag tror, var det inte Expressen som skrev om det här, va?
Det kan det nog ha varit.
Att Steinwender, ja, men det, han kom ju från österrikiska högsta ligan också. Och det får man säga är ett rätt bra steg att ta. Och får Värnamo typ 3-4 miljoner, så är det ju.
Känns som att man är rätt bra. Spelare jag gillar.
Ja.
Japan ska vara en marknad. MFF kollar mycket på numera. Hört några namn, får vi fråga om då.
Alltså, marknaden, för då tror jag de i så fall menar att de kollar på sådana här som har varit där. Typ Ola Solbacken, Gustafsson. Eller menar att de ska inte till japanska spelare. Vore jättekonstigt. Det är väl ju mer GIF Sundsvall som kollar på japanska matcher.
Jag tänker att Djurgården har en upparbetad
kontakt. Exakt, men det kanske de gör. Så det får vi får kolla upp det till nästa gång. Ja, kolla om det är något nytt.
Jonas och Björn frågar, vad letar MFF efter?
Nej, men de var ju hög på Marcus Solbacken här, men nu går ju han till Pisa i Italien. Så att vi får väl se vad som händer där, om du tar in en ersättare. Jag tror inte Daniel Andersson är speciellt desperat om man tittar på Malmös trupp. Så ser det ju hyfsat bra ut ändå, tycker jag. Sen kanske man skulle hitta en rak ersättare till Penny. Men de har ju faktiskt, kommer ju ha kvar Taha Ali.
Otto Rosengren.
Ja, de har ju väldigt många sådär. Så att det, man glömmer ju typ sådana som Oliver Berg och Stefan Vecka. Liksom. Nu är ju Vecka skadad och sådär. Oklart med han. Men ja, det finns en del namn där. Men inte helt omöjligt att det kommer in någon drakersättare till Peña. De har ju, är ju på någon från Chile också. Nu går jag fram Said. Ja, jag kommer inte ihåg vad han. Men där jobbas det ju på. Där var det senast de hade lagt ett bud.
Daniel Arnqvist, hur stora namn kommer Hammarby gå för, vilka positioner? Det är,
nej, men jag hörde så här. Ja, men det, så sa jag det att Luke Leroux jobbar de på, jobbar på ett antal alternativ där. Sen tror jag de är rätt klara. Kanske någon en vänsterback tittar på så där, men inget desperat, så att jag tror inte vi får se något så riktigt blytunga namn till Hammarby. Får vara ganska nöjd med Paulus Abraham där.
Bra spelare.
Ja, och så
sen finns det ju mycket kvalitet i
truppen. Och sen fint kommer ju han Bernard Champong också, som ser ruggigt intressant ut. Så att, och Basomana Touré är ju kvar faktiskt. Där finns det ju intresse från Premier League, från Italien, från England också. Så att där lär vi bli en försäljning i sig.
Joakim med dagens förmodligen sista fråga. Några rykten om att Bojanic ska återvända till Allsvenskan, på tal om Hammarby då?
Ja, men det har det ju varit. Men det har väl kommit uppgifter där om att han kör på där i Olsan. Hammarby håller ju kontakten med honom. Jag tror väl att de vill försöka, både han och Ludvigsson, vill försöka tjäna rätt bra med pengar där innan de vänder hemma. Det hade ju också varit en drömvärvning för Hammarby. Det är ju liksom en nivå till på han om man jämfört med, ja, med Luke Leroux till exempel. Och ja, symbolvärdet också. Så att det är klart att båda de två tror jag kommer spela Hammarby inom 1 eller 2 år. Så är bara frågan i vilket fönster Hjelmberg tar hem dem.
Joakim frågar också, Burnley står ofta för ganska roliga bra presentationsvideos av spelare. Vilken klubb i Allsvenskan eller Superettan gör bäst presentationsvideos?
Ja, men Mjällby, va? Har inte de gjort några ruggigt fina? Ja.
Var det Gisödra som hade någon ung talang som satt själv och fick liksom slänga på ett blygsamt leende sådär?
Jo, men så var det. Men det var Hasse Larsson som hade någon show där också, va? Där de, för något någon värvning sen så gjorde hon riktigt bra. Sen gick det liksom lite gick det på tomgång där. Sen gjorde hon något som inte var så bra. Så att, men Mjällby har väl gjort några bra. Det finns säkert andra som vi glömmer nu också.
Det är säkert. Jag tänker ganska många av de stora klubbarna har ju ett rätt proffsigt upparbetat tänk, och det ser lite likadant ut varje gång.
Och ja, jag vet. Men det finns ju på Twitter här att man kan, de bästa presentationsvideorna. Och den, jag satt och kollade den bara för någon vecka sedan. Bara för det här kommer jag inte ihåg den nu exakt min som var den bästa. Men det var några ruggigt bra där typ Galatasaray presenterade dem. Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Vi får ta det här nästa gång. Nästa gång ska vi lova vi. Det här kommer vi ihåg. Att då tar vi och tar fram den här listan över bästa presentationsvideor. Så kollar vi det på vilka som har gjort det i Allsvenskan också. Så utser vi en vinnare.
Det låter mycket bra. Får vi köra en egen tråd. Tack för att ni har tittat och lyssnat och allt det där. Så önskar vi er trevlig helg. Ses om en vecka igen 14.00 fredagar.
Trevlig helg.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.